So vi begynner i dag med prøving av fasthet til betong. Ja, ikke mer. Så dere husker kanskje at vi skal stoppe betong i sylinder eller terningen. Terninger har sidekanter av 100 eller 150 mm. Og normalt sylinder har diameter til høydeforhold av 110 med 20 cm høyde eller 150-300 mm. Former kan være plast, stål eller expandert polystyrene. Og normalt det herdes i 20 grader for 28 dager. Og etterpå den gir meg den karakteristisk fasthet av betongen som jeg kan bruke for dimensionering som et verdi av karakteristisk fasthet. Men vi vet at cylinder prøver de har mindre fasthet sammenlignet med terningen når vi tester samme betong på lappen. Og vi diskuterte i går at det er på grunn av form av den størrelse av også sidekant areal av prøver at vi får forskjellig verdi. For eksempel hvis vi skal ha betong B30, da terningen må ha 37 megapascal trykkfasthet for å godkjennes som en B30. Men på laben vi kan ha en eller flere prøver, og for å dokumentere det, da det er noen krav på standarden at middelverdi av prøver må være større enn spesielt verdi. Som hvis vi har 2-4 prøver, da, og karakteristisk fasthet for eksempel er 30, det er B30, så karakteristisk fasthet er 30 megapascal. Den middelverdi av trykkfasthet av prøver, hvis vi har 2-4 prøver, må være mer enn 31. Og hvert enkelt prøve må ha fasthet på lappen større eller lik 30 minus 4, betyr må være større enn 26 for å si at denne beton kan klassifiseres som B30. Og hvis vi har mer, da er det litt mer krav for middelverdi. Så vi skal se på noen video når vi er på lappen. Da er det noen test som vi skal gjøre, og en av dem er slump test eller synkmål.
All samples of the concrete must be
So that sink mold or slump test
paint and prepared in accordance with BS EN 12350 part 1. Dampen the mold and base plate and place the mold on the horizontal base plate.
Så vi demper slik at betongen får ikke vann, formen får ikke vann fra betongen.
During filling of the mold, hold it firmly against the base plate by standing on the 2 foot pieces.
Vi må stå fast her, hvis vi står ikke fast her, da betongen
kommer ut fra ned. Fill the mold in 3 layers, each approximately 1/3 of the height of the mold when compacted. compact each layer with 25 strokes of the tamping rod.
That is called Euro de Somme.
Uniformly distribute the strokes Cell. Over the cross section of each layer.
So the mobile can make in 30 minutes.
For the bottom layer, this will necessitate inclining the rod slightly and positioning approximately half the strokes spirally towards the center. Compact the second layer and the top layer, each throughout its depth, so that the strokes just penetrate into the immediately underlying layer.
So this now we call till the next train. So we more hard and stangen it in the first log.
In filling and compacting the top layer, heap the concrete above the mold before tamping is started. If the tamping operation of the top layer results in subsidence of the concrete below the top edge of the mold, add more concrete to keep an excess above the top of the mold at all times.
So we more time until
after the top the layer has been compacted, strike off the surface of the concrete by means of a sawing and rolling motion of the compacting rod. Remove spilled concrete from the base plate.
Riktig basert på standarden.
Remove the mold from the concrete by raising it carefully in a vertical direction. Perform the operation of raising the mold in 5 to 10 seconds by a steady upward lift, with no lateral or torsional motion being imparted to the concrete. Carry out the entire operation from the start of the filling to the removal of the mold without interruption and complete it within 150 seconds. Immediately after removal of the mold, measure and record the slump by determining the difference between the height of the mold and that of the highest point of the slumped test specimen. The test is only valid if it yields a true slump, this being a slump in which the concrete remains substantially intact and symmetrical. Report the true slump to the nearest 10 millimeters. The following information must be included in
report
the test report.
Report to the nearest 10 millimeters, like how much centimeters, not millimeters. So they are standard for all these tests. So we call köra på lappen. Och kanske en chilik video är den lättaste metoden istället till att läsa standard. Men vi faktiskt måste göra det baserat på standarden. Så den andra egenskap av betong är härdet betong är täthet eller permeabilitet. Så det handlar om hurdan vätska eller gaser slipper genom betongen. Och det är den viktigaste poäng för betongens beständighet. Så dessa vätska eller gaser de påverkar beständigheten mest. Så hvis vi har mindre permeabilitet eller mer täthet, då har vi bättre motstånd mot nedbrytning. Var orsaken till permeabilitet? Det portype och pormange. Vi vet att porer är den största spillare där. Och så vi vet hvis vi ändrar vässetalet, då vi ändrar portmängde och ändrar porttype. Och vi huskar att kapillärporer är väldigt större, kanske 1000 gånger gelporer, så dessa por är den som spelar roll för att skilpa genom väskor eller gaser. Och husker dere hva var vessetal som over den vi får kapillærporer?
Fire.
Ja, 0,4. Så vc-talet är cirka större än 0,4, då får vi vc-tal. Så hvis det är mindre än 0,4, då vi vet att vi har inte faktiskt mer kapillärporer där. Och det är normalt en bra bestånd i betong. Så här vi ser effekten eller påverkning av väse på van genomgång. Hvis väsetalet är mindre än 0,4, då vi har icke stora problem med permeabilitet. Och från kanske 0,4 till 0,5, det är en linjär ökning. Men hvis vi har större än 0,5, då den går plötsligt upp och vi får en stor permeabilitet där. Så när vi snackar om vanngenomgång, det är bäst att ha mindre än 0,4 eller 0,5 vid stärke praktis. Det är detsamma för för gasdiffusion. Så en slik kurv får vi för gasdiffusion. Så när vi snackar om gasdiffusion, det är snack om CO2 som kommer genom betongen. Och så betongen absorberar lite CO2. Den del är miljövänlig, men den CO2, hvis vi tänker inte gott på det, så det kan ödelägga betongcell. Och normalt det är någon diskussion idag när vi när konstruktionen ska ödeläggas, eller vi ska ta bort konstruktioner, då vi får mer betong som ska kastas. Så hvis dessa betong ska vara i kontakt med CO2 från den CO2-utslipp på luften, då den absorberar någon av detta CO2, då den kan vara miljövänlig del av betongen också. Det är vanskeligt, så det du kan se här, det är en väldigt lik diagram som vi får med gasdiffusion också. Så hvis vi har mindre väsetal, vi får mindre gasdiffusion. Men normalt vi ser att det är väldigt vanskeligt att få den. Men för exempel hvis vi brukar någon impregnering på betong, så vi stoppar alla porer, så det blir ingen ting som kommer eller går ut. Så det är inte omöjligt, men det kommer an på hur viktigt det är.
Borde man ha lavt väsetal om man ska bygga närmare saltvall för att bevara armering?
Ja, det kan vara. Så hvis du har hög väsetal, så det är väldigt stor risiko. Och normalt, ja. Och så purestorelse spelar roll här. Så med det samma porositet igen, vi har större permeabilitet med stora porer. Så hvis vi har det samma porositet men små porer, då får vi mindre permeabilitet. Här för exempel kan vi se den påverkning av pozzolaner, liksom silikastoff. Så när vi tillsätter silikastoff, vi får mer CSH-gel och kanske den porositeten till betong blir inte stor forskjell. Men vi får mindre pore störelse, vi får mer gelporer istället till kapillärporer. Och dessa gelporer, de hjälper att få småporer, och småporer ger oss mindre permeabilitet. Och så hullrum kan vara ett stort problem där. Och vi må vara säkert att vi har nog finstoff för att fylla mellan tillslag. Så den är filler-effekt. Visst vi har en väldigt hög V-cetal, då cementen kan också fungera som filler. Eller visst vi tillsätter mer pusulaner, så liksom filivaske eller silikastoff. Och de reagerar inte där, så de fungerar som filler där. Men generellt så vi ser att visst vårt tillslag, så filler är den som reagerar icke. Så det är väldigt fin stoff, men vi regnar icke på den som någon som reagerar med van. Den del av fin stoff. Och visst det är mer än 8 massprocent den fin stoff, då vi kan se att vi får en god lav permeabilitet. Så det är baserat på standarden. Visst vi har icke nog cementinnehåll eller vi har icke brukt pusulaner, då vi kan bruka finstoff visst det är tillgängligt. Och det, visst det är mer än 8%, då vi kan vara det kan vara baserat på standarden en god vanthet. Right. Och här där ser en påverkning av pusulaner, liksom för exempel här har vi 10% silikastoff med den linje, och här är fastheten av betong efter tid. Så efter tid vi får cementet reagerat, och den CH del kalcium hydroxid hydroxid som blir igen, den reagerar efter att cementen är reagerat, så det kanske binder i mitten som dessa två figurer blir på forskjellig väg. Och från här då binder reaktion av silikastoff, så den ger oss högre fasthet efter tid, för det att vi må vänta på cementen för att reagera först, och efter på den den reaktion till silikastoff med den kalciumhydroxid som är igen för cementreaktion binder och ger oss mer fasthet till betong. Men här för att få cirka 8% massprocent finstoff då vi kan se här. Normalt vi ser att vi har puck och vi har sand. Så vi har kanske två forskjelliga siktekurv. En kan den som är nere är kanske för puck och den är till sand. Och totala siktekurv är den kombination av dessa två purer, dessa två typer av tillslag. Och den i mitten är den siktekurv av hela tillslag vi har brukt. Så där ser att för exempel på sanden vi hade mer än kanske 15% finstoff, men när vi ser på den totala tillslagsvakt då vi får cirka 8% finstoff på den totala tillslag vi har. Så baserat på standarden, hvis vi har cirka 8%, då det är en god tilltag för att få vanthet i betongen eller för att få lav permeabilitet. Och så spräcker och så påvikrar man genomgång. Så det är stora risk som vi har i betongen, och det är forskjelliga orsak för dem. Det kan vara svinn eller temperatursprackor på grund av forskjell mellan temperaturer, för exempel att stoppa varm betong på kall betongsoverflate, och så den plastisk sättning och överbelastning av betong kan vara forskjelliga grund till dessa sprackor. Når vi snakker om svin, da det er et poeng her at vi vet at vi får noen svin fordi at betongens reagert material den har litt mindre volum enn betongens delmaterialer. Så når det reageres, det blir litt, det har litt mindre volum. Men hvis vi har armering for eksempel, eller fiber i betongen, som vi får ikke store ris eller spreker i betongen, og armeringen fordeler disse til små ris, og små ris-effekten, når vi snakker om små ris, så anser det er noen ris som det er ikke veldig lett synlig med øy. Da får vi mindre permeabilitet på grunn av det. Så det er minimum armeringskrav når vi skal dimensionere betongkonstruksjoner. Normalt hvis vi enda trenger ikke armering, og betongens fasthet er nok, vi normalt har noen mindre, minste krav i standarden. Så det er på grunn av kanskje slike ris for å unngå ris i betongen. Her vi kan se en type betong som har veldig store luftlommer. Fordi det er ikke veldig godt komprimert. Så vi får veldig stor permeabilitet i slike betong. Så det er lett synlig. Og så når vi skal på laben, det kan skje slik. Så det er den første forsøk vi har gjort på vår lab for å se hvordan det går, og det gikk veldig bra. Og så vi må se på hva var feilet og korrigere betongen. Så vi skal, hvis vi skal bare til laben, ok, skal vi blande betong, det kan skje noe slik. Og vi skal kaste denne betong. Og her? Så det er poenget her. Så når vi bruker XLR, vi må tenke litt. Så vi kan skrive VESO-forhold for eksempel 0,6 eller 0,5, som gir oss en veldig flytende, kanskje ikke veldig stift beton. Men vi kanskje har ikke tenkt på den vann som tilslag kan absorbere. Ikke sant? Så hvis tilslaget absorberer vann til betong, da VESO-forholdet synges mye. Så her på tilslags vannmengde eller fuktinnhold av tilslag, dette må korrigeres på dette. Så VESO-forholdet har vært kanskje 0,5. Men det var ikke en riktig verdi for tilslagsfuktinnhold. Så tilslaget absorberte hele vannet, og det blir en veldig stift betong som vi kunne ikke få jobbe med. Så vi begynner normalt når vi proporsjonerer betong. Vi begynner med en test, og vi ser hvordan det går, og vi korrigerer basert på den. Men det er best om man gjør test av tilslag og delmaterialer før man begynner med det. Så hvis man vet hva er egenskaper tilslag, hvor mye fukt inneholder tilslag allerede som vi skal bruke på laben, og hvordan er påvirkning av den superplastiserende materialer, så finnes stoff tilsetningsstoffer som vi bruker i betongen, da er det mye lettere så, å gjøre det. Så det er best å gjøre alle tests, men kanskje på laben vi har ikke tid for å gjøre alle forskjellige delmaterialer test, så vi skal begynne med å lage betong. Og vi antar de andre egenskaper. basert på erfaring. Så hvis vi har en slik luftrom, så det er veldig lett, spesielt når vi har konstruksjonen ved siden av sjø, da det kan være veldig tydelig at vi får korrosjon i armering, og da vi må betale mye for å ha en ny konstruksjon, kanskje, eller reparere den. Men uttorkingssvinn er den en av de grunnene til store permeabilitet. Og hva er grunnen til det? Uttorkingssvinn, har dere hørt om den før? Så når vi sier uttorking, det betyr at betongen tørkes ut, ikke sant? Men vi vet at vi har gelporer, og vi har kapillærporer, og vi har store luftporer i betongen. Men hvilken del av slike porer skal tørkes ut som gir mer svinn? Er det luftinnhold av vanninnhold av luftporer, eller er det vanninnhold av kapillærporer eller gelporer? Så vi begynner med luftporer. Er det normalt vanligvis i luftporer i betongen?
Vann først, og så forsvinner vannet, og så blir det kapillærporer.
Ja, så den du ser er at når vi blander betong, vi har ikke porer der, men når den reagerer og det tørkes ut, vi får kapillærporer. Det er riktig. Men når vi tilsetter noen luftinnførende tilsetningsstoffer, vi får noen luftporer, ikke sant? Og disse luftporer er slik som en tiende del av kanskje en millimeter. Og disse er runde og slik som bolle. Og normalt slik luft som vi har innen i betong, de normalt er ikke fylt med vann. Så de er closed pores. Så de er ikke open porer som vann skal gjennom veldig enkelt. Så normalt på vanlig betong, disse porer er uten vann. Det er tomt av vann. Og det kommer kapillærporer og gelporer. Og gelporer, vi vet at vi har normalt vanligvis vann i gelporer, fordi at når sementen reagerer, så det må være vann tilgjengelig, og vi trenger litt vann for denne reaksjonen, så den delen av vann som skal ikke borte først, det er gelporer. Men det kommer også den kapillærporer, som er 1000 ganger større enn gelporer, og de er den del av porer som skal tørkes først. Men når det tørkes først, vi får ikke store spenningen på betongen. Men de kapillærporer, de fungerer som drenasje på gelporer til gelporer, og hvis det er fortsatt uttorking av materialer, så disse gelporer som er i kontakt med silika gel, den produkt av sementet. Så vi har one molecule lag her, som er gelporer. Dette er en kanskje cement gel, som vi ser CSH gel, som er den sterkeste del av sementet og gir fasthet til betongen. Og dette var en sementkorn som er reagert, og den blir slik. Og vi har gel vann imellom. Och dessa nollform materialer, de griper i varandra och ger mig fasthet. Och emellom dessa har jag kapillärporer, ikke sant? Så dessa kapillärporer, de torkas ut först och de fungerar som en drenage till gelporer eller vann i gelporer. Och när dessa vann de torkas ut, de knäcker kanske dessa nollform materialer och den volymet kanske lite blir mindre och vi får ris eller uttorkningsvinsris. Så det är bäst om vi undgår att betongen ska torkas ut. Och vi vet att detta är en del av cement som är reagerat. Så visst vi har mindre pasta eller matrix i betongen, så det är mindre möjlighet till det. Men så det är inte en del av problemet med tillslag. Och tillslaget kanske är en väldigt stor del. Här en stein som den har ingen problem med detta uttorkning. Så visst vi har mindre tillslag mellan stein som ska smöra stein, då vi vet att det är mindre möjlighet till betongen för att uttorka. Och så visst vi har mer kapillärporer, så vi har stora drenage hullrum här. Och den största möjlighet, så den ger mig stora möjligheter för gelporer för att bli torkat ut. Så hvis vi brukar mindre vesetal, då får vi mindre kapillärporer och får vi mindre suvi.
Ja. Sånn at den blir så sterk at den ikke krymper. Går det
an? Det er ikke mulig å gjøre det 100%, fordi at vi vet at når vi har en sementkorn som reagerer med vann, så den volymet til dette materialer som är reagerat material, det är mindre än den, ikke sant? Så vi får alltid lite contraction. Ja. Men hvis vi kontrollerar det, det blir inte ett problem för oss. Så, ja. Och nu, så det är tre punkter. Icke la betong och tork ut, den första. Den andra, icke ha formiga pasta här. Och visst du har formiga pasta, det betyder att mer pasta du har, mer vann du har, ikke sant? Så en del av pasta är vann. Och så bruk mindre vesetal. Visst vi har mindre vesetal, vi har mindre vann, ikke sant? Så dessa två poäng här, vesetal och mängd av pasta, det är avhängigt av mängd av vann vi har. Så vi kan ha en funktion av dessa två som vi kan se här. Så det är cement innehåll och det är vann innehåll och det är suvin. Så här vi ser att hvis vi brukar mer cement, då får vi mer suvin. Så det är bäst att bruka mindre pasta. Och här är vesetal, Så hvis vi har høyere vesetall, for eksempel 0,7 sammenlignet med 0,4 på det samme sementmagnet, så høyere vesetall gir meg høyere permeabilitet. Og disse to er basert på vanninnhold i betongen. Så disse horisontale kanskje linjer, kurver, de er en funksjon av vanninnhold. Så hvis vi har mer vann, det betyr at vi enten har mer sement eller mer vesetall. Så 250 liter gir meg per kubikk, gir meg veldig stor svinn, og 100 liter vann per kubikk gir meg mindre. Så hvis jeg ser på resepten av betong, og jeg kan finne ut, ok, det er for eksempel 250 liter vann der, på den øvingen vi hadde, det var ca. 180, ikke sant? Så det er i midten. Og hvis vi har mer vanninnhold, da det er større mulighet til betong, svinn. Og for eksempel hvis vi har selvkomprimerende betong, da vi har mye pasta. Og denne pasta, eller matris, den åker muligheten til svinn. Ja. Hvis vi har nok armering, og, eller det kontrolleres, ja, vi kan ikke se det. Men hvis det kontrolleres ikke, og det blir veldig stor sak, nei, det kan, vi kan se det med øynene. Spesielt hvis vi har for eksempel bare rent sementpasta. Vi har ingen tilslag i det. Så hvis vi bare blander sement med vann, for eksempel med vesetall 0,6, og la den bare tolkes på rom, da vi ser store spreker. Ja. Også temperaturforskjeller gir meg mulighet til å få mer permeabilitet. Så hvordan kan dette gjøre det? Temperaturforskjell, dere husker noen? Ja. Så det er på grunn av den kontraksjonen som vi får i betongen på grunn av oppvarming. Og den kjøl, når betongen kjøles etterpå. Så vi får spreker. Og hvis vi bare blander sement med vann og isolerer den, den er den utvikler varme kjøl. Så vi trenger ikke å varme opp sementet. Så vi har normalt åknet i temperaturen. Men det er avhengig av hvor mye sement jeg har i betongen. Har jeg brukt noen pozzolaner der? Eller hva er vesetallet som gir meg større mulighet for reaksjonen? Så når vi snakker om vanlig betong, da er det 0,14 til 0,15 centigrad per kilogram sement vi har brukt den varme utviklingen. Og silikastoff, siden det er mer mulighet for reaksjonen, den gir meg 0,25 grader per kilo. Og det kan være veldig stor temperaturøkning hvis massive konstruksjoner, hvis vi gjør ikke noen tiltak. Så for eksempel på noen damkonstruksjon, kanskje vi skal ha noen vannpiper mellom den konstruksjonen som kald vann går gjennom og kjøler betongen. Også den andre årsdag til sprekker i betong kan være fastholding, og det er på grunn av å ha betong på en betongoverflate og stoppe betong på en betongoverflate som er kaldere. Så betongen er varm, og hvis vi stopper betong på en kald overflate, da når den skal kjøles, det blir en nytt kontraksjon, og denne kontraksjonen blir fastholdt på grunn av den friksjonen mellom disse to flater, og vi får riste. Men det er to typer av fastholdning som vi kan snakke om. Den første er indre fastholdning, inne i betongen. Så hvis vi har ikke stopp betong på andre materialer, det er bare betongcell, og vi har forskaling rundt det. Så hvis vi har udekket betong som har ikke store synlige kanskje form, da det kan være stor forskjell mellom temperatur i midten av denne veggen som vi har stoppt, og på overflata. Hvis vi har en stål forskaling, da det er litt isolasjon der kanskje, så den temperaturforskjellen er mindre. Og hvis vi har noen bedre form eller isolasjon, så den temperaturforskjell på tversnitt av den veggen som vi har stoppt, den blir mindre. Men vi får utvikling av varme inne i materialet, så vi vet at utvikling av varme, det kan være litt også utfordring for oss. Hvis vi kontrollerer det ikke, det reduserer fastheten også. Men denne temperaturforskjell, den gir meg noen ris eller spreker, men når betongen kjøles, så disse lukkes, disse ris lukkes med nedkjøling. Så det er ikke stor fare med indre fastholding av betongmaterialet selv. Men hvis vi har betong, vi stopper en vegg på en kaldt overflate, kaldt fundament, eller hvis det er en dekke, flat dekk, eller en plaststoppdekk, da vi har stopp en del av dekk noen dager før, og den er nå kjølt, men den nye betongen er fortsatt varm, og når den blir den kjøles, da denne del av betongen den lar ikke den og får kontraksjonen, og da får vi ris på grunn av det. Så husker dere hva er tiltak som vi kan gjøre for å unngå den?
Bestille litt kaldere betong?
Ja. Så for eksempel hvis vi tilsetter kald vann på betongen, da vi får lavere varmeutvikling, og det blir mindre temperaturforskjell. Og hva er den andre? Akkurat, så den overflata, hvis vi varmer den opp, da det blir mindre temperaturforskjell, og vi kan unngå den. Og husker dere noen andre tiltak? Ja, men noen ganger så dette er en konstruksjon, så last fra for eksempel en veggskive, for eksempel hvis det er noen jordskjold eller store vind, så den tar den lasten, og lasten fra veggen skal føres til fundament og fra fundament til jord. Ikke sant? Så vi må ta last fra disse konstruksjonene, og hvis de er ikke i kontakt, så de kan ikke
Ja, spørsmålet er på
här på däcket?
Ja.
Ja. Ja, men där för exempel vis vi har väldigt stor däcke som vi har inte stopp, vi har inte möjlighet att stoppa allt samtidigt, eller vi har inte nog form, så det kan vara olika grund till detta att vi kan inte göra det. Vis det är möjligt, så det går bra. Och så vis vi kan inte kontrollera värme, och det är många orsaker vi tar. Är det ni? Ja, så vi kan ta en paus. So, vi snackade om inre fast holding och yttre fast holding. Så vanligtvis vi ser att inre fast holding normalt är inte ett stort problem, men vi må ta tilltag för att undgå yttre fast hållningen till betong. Men normalt är dessa speciella saker för orsaker för eller uppspräckning är avhängig av dessa faktorer. Den första är temperaturförskäll. Men hvis vi är i tidlig härdefasen, då vi har inte en väldigt stark betong och den har en väldigt låg sträckfasthet, och det kan vara för orsaken till den. Så vi måste vara försiktiga om den tidlig härdefasen, och hvis vi har något god tilltag så det kan hjälpa mig för att undgå den fast holding problemer. Och hastigheten till avkylning. Så hvis vi brukar någon cement som producerar lika mycket varme, den ger oss lite långsam avkylning. Eller den varmes upp icke mycket. Och hvis vi har god tilltag för att undgå den avkylning väldigt raskt, då det kan hjälpa att få mindre av dessa typer risk här. Så vi ska se på en annan video här. Så där vi har sett på slump test eller synkmål. Men hvis vi har för exempel cellkomprimerande betong, då vi vet att när vi ska testa den vanliga synkmåltest, så hela betongen ska gå, ikke sant? Vad betyder på norsk? Flytt, ja. Flytt. Så det är den största poäng med SKB är mängd av matrix, icke vässetal. Så hvis vi har mer matrix, då får vi mer små mellan tillslag, så det kan flyttas enklare. Så vi må ha en standardtest för att testa SKB tillslag också. Och det går inte med slamtest, för det var inte hela betongen ska flyttas och det är väldigt stor slam som vi kan inte regna hur den flyttas. Så detta är ett poäng. Och så med vanlig betong, när vi vill se hur den flyttas, så det slamtest eller synkmåltest, den visar inte mig hur det kan flyttas eller komprimeras. Så det är två test här. Den första är concrete flow testing, som är ett standardtest. Så för vanlig betong, vi kan bruka denna flow table test för att se hur den är flytting av betongen. Och när vi har self-compacting concrete eller skåbe, så vi har slump flow test. Så det är dessa två typer. Vi ser på den första nu. Flow table.
All samples of the concrete must be obtained and prepared in accordance with BS EN 12350 Part 1. The fall height of the tabletop should be measured to ensure that the top plate shall be limited to 40 plus or minus 1 millimeter.
There are no detaljer som det är bäst att huska när vi ska ta about less than pull-up for euro than health.
Place the flow table on a flattened horizontal surface free from external vibrational shock. Make sure that the hinged top of the table can be lifted to the correct limit of its travel and is then free to fall to the lower stop. Clean the table and the mold and dampen them immediately before testing, but keep them free from superfluous moisture.
One over flutter. Now we skal,
place the mold centrally on the tabletop and hold it in position by standing on the 2 foot pieces. Fill the mold with concrete in 2 equal layers using the scoop. Level each layer by tamping lightly 10 times with the tamping bar.
10 times.
If necessary, add more concrete to the second layer to maintain an excess above the top of the mold. Using the tamping bar, strike off the concrete, level with the upper edge of the mold, and clean any excess concrete off the area of tabletop. Wait 30 seconds after striking off the concrete, then raise the mold vertically by the handles over a period of 3 to 6 seconds. Stabilize the flow table by standing on the toe board at the front of the table and slowly raise the tabletop until it reaches the upper stop in such a manner that the tabletop does not impact hard against the upper stop. Allow the tabletop to fall freely to the lower stop. Repeat this cycle to give a total of 15 drops, each cycle taking not less than 2 seconds and not more than 5 seconds.
Not less than 2 seconds, not more than 5 seconds. Interval between each drop and 15 drops. Betong filiterike, so we skal gjøre noen tiltak for å se hvordan det filiteres.
Using the rule, measure the maximum dimension of the concrete spread in the 2 directions parallel to the table edges and record the 2 measurements to the nearest 10 millimeters. To calculate the flow, divide the 2 measurements thus provided and express the result to the nearest 10 millimeters. Following information must be included in the test report.
So, is skal også se på self-compacting concrete, slump flow test, hvis vi får noe tid. Så, disse de vanligste metoder for å unngå temperaturrisk. Vi snakket om kaldbetong, og så bruk mindre sement. Hvis vi bruker mindre sement, da får vi mindre varm utvikling, og det blir mindre temperaturforskjell der. Eller bruk noen sement med lavere varmeutvikling. Så den tredje tiltak vi kan ta. Og så dekke overflaten for å unngå den temperaturforskjell. Og så unngå vannet med kald betong. Så hvis vi har en betong som det må vannes etter at vi har stoppet, så for å herde. Hvis vi vannet med kald betong, da vi øker hastigheten til avkjøling. Så for å unngå det, så vi kan unngå å vanne med kald betong, og så varme opp kalde konstruksjondeler er den neste tiltak. Så her er noen 6 tiltak som vi kan ta for å unngå den problemet med temperaturfrys. Men vi snakket om fastheten, og vi snakket om permeabilitet eller tetthet av herdet betong. Og så vi snakker litt om frost i herdet betong. Så det kan være årsak til ris i betongen, fordi at vi vet at vannet utvider seg når den fryses. Så det er 9%, 9 volumprosent, når vannet fryser. Det betyr at hvis vannfyllingsgrad i porer er over 90%, da det kan være 9% også volum, ekstra volum på grunn av frysing, og det kan gjøre noen strekkspanning på pore struktur i betongen, og skal lage noen sprekker for oss. Så hva er faktoren som øker mulighet til frys i betongen? Så det er noen faktorer som vi må kontrollere. Avkjølingshastighet, og så den frysetemperatur hvis det er lavere. Så hvor lenge har vi fryst hit? Og så om vinteren kanskje i Jøvik vi har frys og tining i november, desember, ikke sant? Mye frys og tining. Så det kan være et stort problem her. Og så hvis det er noen salt. Så hvordan kan vi unngå eller redusere påvirkning av frost og tining på betongen? Vesetall vi alltid husker. For å unngå å ha kapillærporer. Vi vet at vi får noen kontraksjonsporer i betong når vi enda har lavere vese enn 0,4. Men de er ikke veldig stor del, så den kapillærporer er den største problem. Men gelporer, vi vet at de hjelper ikke med mye med vanntransport, så de skal ikke lage noen problem, store problem for oss. Og de er i kanskje molekulær lag, så det er ikke store problemer med frys her. Men når vi har store porer, som er 1000 ganger den størrelse av gelporer, da har vi mulighet til frys og den utvidelse av vann. Og vi vet vi får kontraksjon, så hvis vi har mindre vesetall, da det er den mindre mulighet for problemer. Ja, det samme som vi sier, når vi har reaksjon, Så reaktionsmaterialet, den har mindre volymen, det är inte sant? Som vi får någon kontraktion i betongen. Och denna kontraktion, den, det är någon volym som är igen, inte sant? På grund av kontraktion av cement med vann. Reaktion av cement med vann. Det volym av den materialet CSH-gel är mindre än den volym av delmaterialer. Så det blir mindre volym av materialer och vi får någon hålrum emellan. Det är storelse är stor som kapillärporer. Så den bruk av elstoff eller luft införande tillsättningsstoff kan vara en metod för att undgå problem, för att de här är det gelpurer, här har vi kapillärpurer och här har vi luftpurer. Så storelse är kanske 50 gånger kapillärpurer. Så det är väldigt stora purer som är normalt en closed pore system. Så normalt dessa luftpurer är inte fyllt med vann. Storelse är cirka kanske 0,1 millimeter. Mindre än 1 millimeter. Så det är stora purer sammanliknande med kapillärpurer och gelpurer. Och när vannet ska frysa i kapillärpurer, de utvider sig och de får tillgång till någon hålrum här som är inte fyllt med vann vanligtvis på vanlig betong. Och de kan utvider sig här och det ska inte vara spänning, sträckspänning på materialet. Så det är metoden som luftpurer kan hjälpa och normalt vi vill ha 4-6% av luftpur. Så när vi ska proportionera betong på Excel-arket, så på grund av det vi bestämmer hur mycket luftpurer vi ska ha och vi skriver på Excel-arket okej, okay, jag vill ha 5% luft där och beräknar den baserat på den och vi kan ha någon luftinförings tillsättningsstoff för att ha luftpurer. Vanligtvis vi får lite när vi blandar betong, exakt. Så kanske 2%, cirka 2% på vanlig betong vi får. Men det är inte nog för att undgå den fristinningproblemer, så vi tillsätter någon extra tillsättning.
Är det bara när det är fara för rost att vi vill ha 4-6%?
Det är den största grund till det, men det kan vara för exempel, det hjälper för exempel lite med flytting av betong också, exakt. Så det fungerar som buller inne i materialet, så den hjälper till betong för att lite flytta. Ikke oavsett, så hvis vi för exempel vi har väldigt stark betong, så 6% volym, vi har 6% extra volym och den reducerar tryckfaset, exakt. Så hvis vi vill ha väldigt stark betong som ska inte ha frysproblem, eller när vi har väldigt stark betong som då vanligtvis vi har en låg vässetal, exakt. Så vi har inte problem med frost ändå. Så kanske vi tränger inte luftinförande. Så det är mer med vanlig betong som vi brukar. Det är väldigt viktigt. Och vad med rollen av tillslag? Har tillslag någon inverkning på frost eller inte? Ja, det kan vara. Så hvis vi har et større tilslag og et større vesetal, da vi trenger mindre luft innenfor en tilsetning av stoffet. Hvis vi har mindre størrelse av tilslag i betongen, og vi har lavere væskeforhold, slik vi trenger litt mer luft innenfor en tilsetning av stoffet. Så det kan være mellom 4-7,5% av luft innenfor det. Den 3,5%, kanskje dobbelt luft innenfor det, på grunn av forskjellet mellom tilslagstype. Og her vi ser noen påvirkning av tilsetningsstoffer på betongen. Så dere ser at vi har hatt 300 frysesyklus. Og hvis vi har mindre enn 4% luft, det kan være stor problemer. Ekspansjon med betong. Men hvis vi har mer enn 4, normalt hvis vi har, vi vil ha mer enn 4%, da vi trenger å bruke tilsetningsstoffer. Så da vi reduserer problemer med ekspansjon i betongen. Også silikastoff har påvirkning. Vi vet at bruk av silikastoff har tre store påvirkning på betongen. Den første er bedre stabilitet. Hvorfor gir det bedre stabilitet? Fordi det er veldig fint. Og finheten er veldig høy, og da den gir mer plane number til kanskje den totale bindemidler som vi bruker, og da vi får bedre stabilitet i betongen.
Hva er blaintallet til silikastoff i sekker da? Har du et tall?
Så det kommer an på hva er størrelse av silikastoff vi har. Så for eksempel på forskjellige sement, vi har forskjellige blaintall, ikke sant? Så det kan være det samme på silikastoff. Hvordan dette er produsert. Ja, hvis det er større, så det blir mindre blaintall, ikke sant? Også, vi vet at ved bruk av silikastoff, vi får mer CSH-gel, og mer CSH-gel gir meg finere porestruktur. Vi får mer gelporer, og mindre kapillærporer. Men vanligvis det er anbefalt å bruke luftinnførende tilsetningsstoffer enda hvis vi bruker silikastoff. Og det er ikke bare disse faktorer, det er noen andre faktorer som har påvirkning på frostmotstand. Det er separasjon. Hvis vi har en betong som for eksempel har ikke en god stabilitet, vi har ikke god finmalt tilslag eller silikastoff eller nok sement, da kan vi få separasjon. Ja, det betyr at vann kommer ut fra betongen. Matris og tilslag blir ikke på det samme homogen materialet. Også setninger kan lage noen ris for meg, og dårlig komprimering. Så vi vet at hvis vi har ikke en god komprimering, vi får hullrom. Og så de kan fylles med vann veldig enkelt og lage frostproblemer. Og så herdebetingelse, hvis vi vanner ikke betong, når betongen trenger, og vi gjør ingen tiltak for å unngå uttorking, eller hvis det er, vi har stoppet betong, og det er natt, og det er veldig kaldt, og vi gjør ingen tiltak, så en veldig ung betong, det har ikke en god strekfasthet, og det kan ikke ta mye strekspenninger heller. Også den utformingen av konstruksjonen, så har påvirkning på det. Så hvis vi har dårlig, for eksempel, drenering, da det kan stå vann på overflata, og det fryses, og vi får problem. Så hvis vi ser på fundament her, de prøver å unngå å ha mye vann på betongens overflata. Ok, så vi skal se på den andre testen, slump flow test.
All samples of the concrete must be obtained and prepared in accordance with BSEN 12350 Part 1. Place the base plate on a flat and horizontal surface free from external vibration or shock. Check the top surface for horizontality using the spirit level.
So we have cell comprimer in the betong. So we can ikke gjøre en vanlig sink mål, men det er en veldig det samme type av utstyr vi kan bruke. Det er bare å sjekke hvordan og hvor fort eller hvor raskt betongen skal flyttes. Så vi sjekker den med en standard test.
Clean the table and the mold and dampen immediately prior to testing, but keep them free from excess moisture.
Keep free from excess moisture, but it should be damped.
Fit the collar to the cone. Place the cone centrally within the 210mm circle on the base plate and hold it in position by standing on the foot pieces, making sure that no concrete can leak from under the cone. Fill the cone in a single operation without any agitation or mechanical compaction and strike off surplus from the top of the cone. Allow the filled cone to stand for not more than 30 seconds. During this time, remove any spilled concrete from the base plate. Lift the cone vertically in a single movement without interfering with the flow of concrete. If the
single movement, so the two under tests, we tar den på noen sekunder, men det er single movement veldig rast. Og hvis vi ser her, så dette er tida som vi skal
vertically in a single movement without
skal gjøre en gang til.
Lift the cone vertically in a single movement without interfering with the
men jeg skal gjøre en gang til.
Lift the cone vertically in a single
so her dere ser at vi brenner tid når vi skal ta opp den. Så når betongen kommer her på denne sirkelen, så vi skal sjekke hvor langt, hvor er hastigheten. Så akkurat den tida som det kommer her, vi beregner hvor fort eller hvor raskt det er. Så 10-500 er diameter av denne sirkelen, och det var ett sekund. Så vi brukar halv sekund, ett sekund, en och halv sekund.
Without interfering with the flow of concrete, if the T500 time has been
T500 time
been requested, start the stopwatch immediately the cone ceases to be in contact with the base plate and record the time taken for the concrete to first touch the 500 millimeter circle to the nearest 0.1 of a second.
To the nearest 0.5 a second. So if it is 0.96, we say that T500 is 1 second. We don't say it. It's 0.96.
Without disturbing the base plate or concrete, measure the largest diameter of the flow spread and record as dm to the nearest 10 millimeters. Then measure the diameter of the flow spread at right angles to dm to the nearest 10 millimeters and record as dr. The slump flow is the calculated mean of dm and dr and is expressed to the nearest 10 millimeters.
So
the following information must be included in the test report.
The two diameters on the checker. There were one libeton, yeah. The two first were one libeton or then are cell complemented. So vi snackar lite om tillsättningsstoffer. Vi kan ha forskjelliga tillsättningsstoffer i betongen. Det kan vara luftinförande eller superplastiserande och plastiserande. Strökningsretarderande och eller accelererande och så härdningsaccelererande. Tillsättningsstoffer, det är de vanligaste tillsättningsstoffer vi brukar. Det är andra som kan också brukas. Så den första är plastiserande och superplastiserande och den små runt tillslaget med mindre bundet van på överflödet av tillslag. Så där mer fritt van eller möjlighet till tillslaget för att flytta sammanlagt med en vanlig betong. Och så det fina tillslaget ska fördelas jämn i betongen. Så hvis vi kontrollerar den synkmål för vanlig betong utan SP eller PS-stoff, då får vi högre eller mindre synkmål sammanlagt med norr. Det samma betong med det samma vässetal, vi brukar också SPS-stoffer. Så vi får mer synk med SPS-stoff med det samma vässetal. Och hvis vi har lav vässe, det är inte lätt att komprimera eller arbeta med betong utan tillsättningsstoffer. Så vi vanligtvis brukar den för att få en god betong som ger mig god möjlighet för att komprimera och arbeta med. Men det är någon forskjell också mellan plastiserande och superplastiserande. Vad kan vara forskjellen mellan dessa två? Så navnet ser oss någon, ikke sant? Så superplastiserande må vara superior, better, ikke sant? Så när vi snackar om plastiserande, det är vanligtvis baserat på lignosulfonat, som är en avtalsstoff från trävirke. Och det är någon begränsning med dem, att vi må tillsätta samman med vann. Så vi må inte glömma att tillsätta samtidigt med vann dessa material, så vi kan blanda med vann först och efterpå tillsätta vann till betongen. når vi skal vi blande. Og det de gir opp til 8% vannreduksjon til betongen. Så vi kan få med det samme synkmål, vi kan ha lavere WC, eller med det samme WC, vi kan ha høyere synk ved bruk av disse materialer, plastiserende eller superplastiserende. Men de har også en retarderingspåvirkning, disse materialer. Men superplastiserende materialer, i stedet til cirka 1,8, de gir meg 12-40% av vannreduksjon, og de har ikke store problemer med retardering. Og så den gir meg god virkningstid, og vi trenger ikke å bare tilsette sammen med vann. Vi kan dosere litt etter hvis vi ser at det er ikke veldig bra. Men det er litt kostbar.
12-40% som er
stor forskjell. Vannreduksjon. Ja. Så du ser at for eksempel hvis jeg har 100 kilo vann og 200 kilo av sement, så WC-forhold blir 0,5, ikke sant? Så hvis jeg bruker mye tilsetning superplastiserende, jeg kan redusere 40% vann. Det betyr at hvis jeg vil ha for eksempel 10 mm synkmål, ikke sant? Så vi kan ha 40% reduksjon, det blir 60 delt på 200, og denne vese gir det samme synkmål. Det er lett å bearbeide med det samme. Og hvis vi deler, kan dere bruke mobiltelefon, 60 delt på 200, det gir meg 0,3, ikke sant? Så veldig lav WC-forhold. Det betyr at hvis jeg vil ha en betong med WC-tall, veldig lav WC-tall, jeg kan ikke bearbeide med denne betong uten tilsetning i stoffet. Og så retarderende materialer. Det er noen grunn for å bruke dem. For eksempel hvis vi har lang transport, eller hvis vi skal pumpe betong, så det kan ta litt tid, og da vi trenger å retardere litt strøkning av betongen. Unngå for å ha å begynne med reaksjonen tidlig. Så det er noen grunn til dette for å bruke slike materialer. Men vi kan også strøkningsakselererende tilsetningsstoffer. Og hva er grunnen til det? Hvorfor kanskje vi skal bruke akselererende? Høy fasthet tydelig, ja. For eksempel når vi har sprøybetong og sprøytebetong, det handler mest om hvordan betongen kan stå fast, ikke sant? Så når vi skal sprøyte betong på en overflate, det må stå fast her. Det er litt forskjell mellom herdningsakselererende og strøkningsakselererende. Dette gir meg raskere fasthet, men den gir meg raskere strøkning. Dere husker fra øving 6, kanskje, at hvis 0,5% av vannet er reagert, da får vi strøkning, ikke sant? Så det betyr at det er ikke mye fasthet, men det handler om hvordan betonet står. Kan det stå på overflate, eller det skal flyttes ned? Og så hvis vi skal ha glatting av dekket, da hvis vi skal gjøre den rask, og vi har en dekke som skal glattes, så kanskje vi trenger det for å gjøre det med tydelige arler. Men hertnings-akselerende, det kan være for eksempel vinterstopp, vintertida. Så hvis reaksjonen begynner sent, eller det er veldig lav temperatur, da får vi ikke varme utvikling, og det er fare for frys av betong. Så hvis vi bruker slike akselerende tilsetningsstoffer i betongen, da får vi raskere reaksjon ved kald vær. Og vi